18. Dailins betydelse. De vill ha fri lejd, sa Elaine klentroget, för att komma in i Camelin. Utanför fönstren lystes himlen upp av blixtar och åskan dånade. Ett skyfall öste ned över staden, en veritabel störtflod. Solen måste ha hunnit en god bit över horisonten, men golvlamporna var tända för att skingra dunklet i rummet. Den slanke ynglingen som stod framför henne där hon satt på sin stol rodnade generat, men fortsatte att se henne i ögonen. Han var egentligen inte stort mer än en pojke, och att hans släta kinder var nyrakade var nog mer för formens skull än för att han behövde ta till rakkniven särskilt ofta. Helt enligt rådande etikett bar Hansel Renshaw, Arathels dotterson, varken svärd eller rustning. Men på hans gröna rock fanns det märken där harneskets rämmar nött mot tyget. En stor blöt fläck på vänstra axeln visade var manteln hade läckt. Det var märkligt vilka saker man lade märke till vid såna här tillfällen. Jag blev tillsagd att be om det, Ishnod, sa han med stadig röst. Dailin, som stod med armarna i kors framför bröstet, grymtade surt. Hon såg allt annat än glad ut. Husmor Harford, lika praktfull som alltid i sin fläckfria blodröda vapenrock med det vita lejonet som spände över hennes formidabla barm, fnös ljudligt. Hansel rodnade igen. De befann sig i den mindre av Elaines salonger där en liten brasa på marmorhärden förjagade det mesta av morgonkylan och lampoljan spred en doft av rosor. Hon önskade att Birgit varit där. Att döma av den milda irritation som flödade genom bandet satt hon och gick igenom rapporter. Hennes förtret var inte så stor att det kunde vara någonting allvarligare. När Luan och de andra hade dykt upp nedanför staden 2 dagar tidigare med sina 60 000 knäktar hade det minst sagt vållat uppståndelse. Och stadsborna hade festat på gatorna när det visade sig att de inte tänkte ta över de läger som övergivits när Jared Sarand gav sig av och tog med sig män som tillhörde hus som nu var på Elaines sida, även om de inte kunde veta det ännu. Ljuset alena visste vad den fördömde figuren skulle ställa till med för elände. Men Hansels förfrågan gjorde situationen ännu mer invecklad när det gällde det väldiga lägret som rests bara 1 mils steg söder om lägre Camelin. Om Arathel, Luan och de andra kände till att staden fick förnödenheter från Tyr och Ilian genom portöppningar, och det visste förmodligen hela Andor vid det här laget, hade de kanske kommit fram till att en belägring skulle vara ganglös. Fri lejd var en fråga om stridslinjer. Kanske tänkte de begära att Camelin kapitulerade för att undvika en stor drabbning. Kungörelserna om Elaines nya stöd hade spritts av frändeskvinnor som färdades istället för av ryttare och fanns redan uppsatta överallt från Arringill till gruvbyarna i Dimbergen. Eller skulle i varje fall snart göra det. Men även om Shumeko och andra frändeskvinnor hade helat soldater tills de själva nästan stupat, kom hennes egna styrkor inte i närheten av 60 000. Inte ens med dem av Karens, Anshars och Barrins knäktar som Jared inte hade dragit bort med. Små grupper av knäktar hade börjat strömma in i Camelin sedan det spritt sig att det var tryggt att närma sig staden. Men än var de inte många nog. Det kunde dröja en vecka innan några större styrkor dök upp. Dessa hade hållit sig borta från staden av rädsla för Arimillas här. Hur ett mangrant angrepp skulle sluta var inte säkert. Män som försvarade en mur hade en avsevärd fördel framför dem som försökte storma den. Men även i bästa fall kunde det gå med nöd och näppe. Och något hopp om snar hjälp fanns inte. Dailin hade gjort ett nytt försök hos Danine Kandred i väster. Men kvinnan velade fortfarande. Elaine hade 9 hus bakom sig när hon behövde 10. Allting låg och vägde. Och ändå kunde den fördömda Danine inte bestämma sig för om hon skulle ställa sig bakom Trackant eller ej. Varför vill de tala med mig? Hon lyckades hålla sin röst fri från Bidgets irritation och sin egen. Hanschel blev återigen röd om kinderna. Han verkade ha väldigt lätt för att rodna. Bränne henne. De hade verkligen skickat en pojkvasker. Det blev jag inte upplyst om i snåd. Jag skulle bara be om fri lejd. Han tvekade. Utan det kommer de inte in i Camelin i snåd. Hon ställde sig upp, gick bort till skrivbordet, tog upp ett slätt vitt pappersark ur pappersskrinet av rosenträ och doppade en penna i bläckhornet av kristall som satt i en hållare av silver. Sen började hon skriva med prydliga bokstäver, men utan sina sedvanliga snirklar och slängar. Hon var kortfattad och saklig. Först Luan Norwellin, först innan Arathel Renshar, först Pellivar Colan, först innan Aemlyn Carrand, först innan Elorian Tremani och först Abel Pendar kan tryggt komma in i Camelin och vara förvissade om att de och deras följen får lämna staden när helst de så önskar. Jag tar emot dem utan formaliteter i eftermiddag i tronsalen, så som anstår deras ställning. Vi måste tala om gränslandshären. Elaine Trackand, tronens dotter av Andor, överhuvud av Trackands hus. Hon försökte att bibehålla sitt lugn. Men när hon kom till de sista bokstäverna bet sig stålspetsen ned i pappret. Fri lejd. Hon tände ett ljus med kraften och hennes hand darrade när hon droppade smält vax på arket. De antydde att hon skulle försöka hålla dem kvar med våld. Nej, inte bara antydde. De så gott som påstod det rakt ut. Hon tryckte sitt sigill, en utslagen lilja i vaxet, så hårt att man kunde tro att hon ville trycka det genom bordet. Här, sa hon och räckte pappret till den unge mannen. Hennes röst var som is, och hon gjorde inga försök att göra den varmare. Om detta inte får dem att känna sig trygga, kanske de kan prova att låta sig lindas som spädbarn. En åskknall gav eftertryck åt hennes ord. Han rodnade igen, den här gången helt klart av vrede, men nöjde sig klokt nog med att tacka henne och vika ihop pappret. Han stoppade det försiktigt innanför rocken när husmor Hafor visade honom ut. Hon skulle personligen eskortera honom till hans häst. En budbärare från så mäktiga ädlingar som Luan och de andra måste få vissa hedersbetygelser. Plötsligt förbyttes Elaines vrede i sorg. Hon kunde inte ha sagt vad hon var sorgsen över. Hennes humör växlade ofta utan synbar anledning. Kanske över alla som hade dött och alla som skulle göra det. Är du säker på att du inte vill vara drottning, Dailin? Luan och hans bundsförvanter skulle ställa sig bakom dig på ett ögonblick. Och om jag ger dig mitt stöd kommer de som stöder mig att stå bakom dig. Bränne mig, Danine skulle förmodligen stöda dig. Dailin satte sig på en stol och bredde omsorgsfullt ut sin blå kjol innan hon svarade. Jag är fullständigt säker. Att sköta mitt eget hus är arbetsamt nog, utan att behöva ha hela Andor att tänka på. Dessutom anser jag att tronen inte ska gå från ett hus till ett annat utan goda skäl. Om det inte finns någon tronens dotter, eller än värre om den som finns är dum eller oduglig, grym eller girig. Du är inget av detta. Beständighet skänker stabilitet, och stabilitet skänker välstånd. Hon nickade, nöjd med sin formulering. Om du hade dött innan du kunnat återvända till Caimlin och lägga fram ditt anspråk på tronen, skulle jag ha gjort det istället. Men den enkla sanningen är att du kommer att bli en bättre regent än jag skulle ha blivit. Bättre för Andor. Delvis beror det på din förbindelse med draken återfödd. Dailins höjda ögonbryn inbjöd Elaine att närmare förklara denna förbindelse. Men till största delen, fortsatte hon när Elaine inte sa någonting, beror det på dig själv. Jag har sett dig växa upp, och redan när du var 15 visste jag att du skulle bli en god drottning. Kanske den bästa Andor någonsin haft. Det hettade i Elaines kinder och tårar trängde fram i hennes ögon. Brände hennes lynniga sinnelag. Fast den här gången visste hon att hon inte kunde skylla på havandeskapet. Beröm från Dailin var som beröm från hennes mor. Hon hade aldrig missunnat någon lovord, men aldrig heller gett några om de inte var välförtjänta. Det blev en hektisk morgon, och då hade hon ändå bara Caimlin och palatset att sköta istället för hela Andor. Husmor Harfor rapporterade att de spioner i palatset som varit utsända av Arimilla eller hennes kumpaner blivit mycket tysta och stillsamma, likt möss som var rädda att en katt iakttog dem. Nu kan ni i varje fall tryggt avskeda dem i snåd, sa Rini med mycket belåten röst. Hon tyckte lika illa om att ha spioner i drottningpalatset som Elaine, kanske mer. En tronens dotter eller drottning bodde kanske i palatset. Men i överpigans ögon var det henne det tillhörde. Allihop. Andra spioner hade också fått stanna så att ingen skulle förstå att Rini kände till dem. Behåll dem allihop och fortsätt att bevaka dem, sa Elaine. Det är de som mest troligt skulle låta sig mutas av någon annan. Och vi vet vilka de är. Om man kände till en spion kunde man hindra att hon eller han fick veta sånt de inte borde få veta. Och dessutom kunde man se till att de fick veta precis vad man ville. Det gällde även de kunskapare för olika ajan som husmor Harfor hade upptäckt. Ajarna hade ingen rätt att spionera på henne. Och om hon ibland matade dem med falska uppgifter skulle det vara deras eget fel ifall de handlade utifrån dem. Hon fick inte göra det för ofta, för i så fall skulle de förstå att hon hade upptäckt deras spioner. Men hon kunde göra det när det behövdes. Som ni befaller er snåd. Världen är sig inte lik längre, eller hur? Nej, jag är rädd att den inte är det, husmor Harfor. Den runda kvinnan nickade dystert, men återgick strax till sitt ärende. Ett av fönstren i tronsalen har börjat läcka i snåd. Om det varit någonting mindre skulle jag ha ordnat det utan att besvära er med det. Men det är en spricka i glaset, vilket innebär att man måste tillkalla. Listan med problem vars lösningar krävde Elaines godkännande och raden av papper som behövde hennes underskrift fortsatte. Mäster Norrie rapporterade med sin sedvanliga dammtorra röst om vagnslaster med spannmål och bönor som nått staden och meddelade med viss förvåning att antalet anlagda bränder inte hade minskat. 17 hus hade brunnit under den gångna natten. Han hade varit övertygad om att det skulle få ett slut i och med att Arimilla greps och var nedslagen över att ha haft fel. Han hade med sig dödsdomar för Rhys Ab Alaman och Aldred Gomassian, som hon skulle underteckna och förse med sigill. Legosoldater som bytte sida kunde inte vänta sig annat, såvida deras nya arbetsgivare inte segrade. Edward Cordwin hade dött vid porten, annars skulle han också ha blivit skickad till galgen. Herr Finn Bakun hade skickat en begäran om en belöning för sitt ingripande vid Mädingporten. Men den var inte svår att avvisa. Att den domanske legokaptenen och hans män varit på plats kunde mycket väl ha varit det som gjorde att porten höll stånd till Stirling kom. Men de hade bara gjort skäl för sin lön och ingenting annat. Fångarna säger fortfarande ingenting, är jag rädd, sa Norris samtidigt som han stoppade tillbaka Bakuons avslagna begäran i sin lädermapp. Han såg ut att tycka att om han gjorde det snabbt nog skulle det vara som att han aldrig tagit fram den. Ej sedena, menar jag, er snåd. Och de båda andra mörkvännerna. Ingenting annat än smädelser. Mäller är värst vad den saken beträffar. Gastar om vad han tänker göra med kvinnorna som arresterade honom. Deni hade tagit sina instruktioner bokstavligt. Och gardeskvinnorna hade mörbultat Mäller grundligt så att han var blåslagen från topp till tå. Men även Eichedena kan vara tämligen vanvördiga. Jag är rädd att det kan behövas tortyr om vi vill få veta någonting av nytta. Kalla dem inte Eichedere, fräste Elaine. Att höra ordet Eichedere förknippas med mörkvänner fick det att vrida sig i magen på henne. De där kvinnorna har förverkat all rätt att kalla sig Eichedere. Hon hade själv tagit ifrån dem deras ormringar och smält ned dem. Det var det egentligen bara Egwen som fick göra, inte hon. Och det kunde mycket väl hända att hon blev klandrad för det så småningom. Men hon hade inte kunnat hejda sig. Be hennes nåd Sylveis att få låna hennes sekreterare. Hon hade inga torterare bland sina underlydande. Och enligt Avienda kunde en oerfaren torterare mycket väl döda den som utsattes för utfrågningen. När skulle hennes syster få komma och besöka henne? Ljus vad hon saknade Avienda. Jag misstänker att han inte alls är någon sekreterare. Salongen lystes upp av en blixt och den följande åskknallen fick stormrutorna att skallra i fönstren. Norrie pressade samman fingertopparna, höll mappen tryckt mot bröstet med innerkanten av händerna och såg allvarlig ut. Det är inte många som håller sig med en egen torterare, er snåd. Det antyder en mörk sida. Men som jag förstår saken jagar å andra sidan hennes farfar bort alla män som visade något intresse för henne. Tills det inte var någon alls som visade något intresse. Och hon har i princip levt som en fånge sedan hon blev myndig. Det skulle kunna ge vem som helst en mörk syn på världen. Hon är kanske inte så pålitlig som ni tror, er snåd. Tror ni att ni kan muta några av hennes tjänare att bli mina kunskapare? Så lätt det var att ställa den frågan. Spioner hade blivit en del av hennes liv, lika mycket som murare eller glasmästare. Det borde vara möjligt, er snåd. Jag kan ge klart besked om en eller ett par dagar. En gång i tiden skulle han ha blivit fullständigt förskräckt över blotta tanken att han skulle ha någonting med spioneri att göra. Allting förändrades tydligen förr eller senare. Han rörde händerna över mappen, öppnade den nästan men inte riktigt. Jag är rädd att kloakerna i södra delen av nya staden behöver åtgärdas snarast. Elaine suckade. Nej, allt förändrades inte. Brände henne. När väl hela Andor var i hennes händer skulle hon förmodligen sällan få så mycket som en timme för sig själv. Vad kunde Luan och de andra vilja? Mitt på förmiddagen kom Melfane Dawlish och lät Asandy och Nerys klä av Elaine naken så att hon kunde vägas i en enorm våg med tre armar som barnmorskan hade tagit med sig. Det var en daglig ritual. Vågskålen av mässing var vadderad med en filt. Ljuset var ett hack. Den kraftiga lilla kvinnan lyssnade på hennes hjärta genom ett ihåligt trärör som hon tryckte mot hennes bröst och rygg. Sen höll hon upp hennes ögonlock för att undersöka hennes ögon och luktade på hennes andedräkt. Hon bad Elaine låta sitt vatten och höll sen upp glasburken mot lågan på en av golvlamporna för att studera innehållet. Hon luktade på det också och stack till och med ned fingret och slickade på det. Detta var också en daglig ritual. Elaine vände bort blicken och drog åt sidan nattrocken med blomsterbroderier om sig, men kunde ändå inte låta bli att rysa. Den här gången la Melfane märke till det. Jag märker vissa sjukdomar på skillnader i smaken i snåd. Och hur som helst finns det värre saker. Min pojk James, han som bar vågen åt mig, han mockade i ett stall som sitt första avlönade arbete. Han påstod att allt han åt smakade som... Hon skrattade så att den runda magen skakade. Ja, ni kan ju föreställa er i snåd. Det kunde Elaine som var glad att hon inte hade lätt för att må illa. Hon rös ändå igen. Asandy verkade fullständigt samlad där hon stod med händerna knäppta framför livet och gillande betraktade sin brorsdotter. Men Nerys såg kräkfärdig ut. Synd att han inte kan lära sig mitt hantverk. Men ingen skulle köpa örter av en man. Eller låta en man vara barnmorska. Denna befängda tanke fick Melfane att gapskratta. Nu vill han gå som lärling hos en vapensmed av alla upptänkliga saker. Gammal för att börja, men det är vad han vill. Nå, se nu till att ni läser för ert barn. Hon var minst sagt tveksam inför Elaines påstående att hon skulle få både en pojke och en flicka. Hon skulle inte godta det förrän hon hörde deras hjärtslag, och det skulle dröja ännu några veckor. Och låt musikanten spela för henne. Hon kommer att vänja sig vid ljudet av er röst. Och att uppskatta läsning och musik. Det hjälper på andra sätt också. Gör barnet klipskare. Det säger ni varje gång, husmor Dawlish, sa Elaine vresigt. Jag minns faktiskt, och jag gör det. Melfane skrattade igen med en glimt i de mörka ögonen. Hon lät Elaines växlande humör komma och gå lika naturligt som om det varit regn eller åska. Ni skulle bli förvånad om ni visste hur många som tror att ett barn som ligger i livmodern inte kan höra. Men jag kan se skillnaden mellan dem som man läser för och de andra. Har ni någonting emot om jag växlar några ord med min faster innan jag går, er snåd? Jag tog med mig en paj till henne och salva för hennes leder. Asandy blev röd i ansiktet. Nå, nu när hennes lögn var avslöjad skulle hon vara tvungen att låta sig helas. Annars skulle Elaine veta varför. Vid slutet av middagsmålet tog Elaine upp sina avsikter angående Luan och de andra med Bridget. Det var en underbar måltid och hon åt med glupande aptit. Melfane hade skällt ut både kokerskorna och alla andra kvinnor inom hörhåll för den smaklösa diet de hade hållit henne på. Idag fick hon till fulländning grillad forell, kåldolmar med vit fårost, bondbönor med pinjenötter och en läcker äppelpaj. Ett annat skäl till att det var så gott var att ingenting visade minsta tecken på att vara ankommet. Till att dricka fick hon gott svart te med mynta som fick henne att stena till ett ögonblick innan hon insåg att det bara var vanlig mynta och ingenting annat. Det enda som Elfein hade förbjudit var vin, hur mycket man än spädde ut det. Birgit hade också slutat att dricka, trots att det verkade helt orimligt att det skulle kunna ha någon verkan genom bandet. Det undvek dock Elaine att påpeka. Birgit hade druckit för mycket för att döva smärtan över att ha förlorat sin Geirel. Elaine kunde förstå det, även om hon inte tyckte om det. Hon kunde inte föreställa sig vad hon skulle göra om Rand dog. Jag vet inte, sa Birgit när hon hade glufsat i sig det sista av sin paj. Den bästa gissning jag kan komma med är att de är här för att be dig tåga mot gränslandshären med dem. Det enda jag är helt förbannat säker på är att de inte har kommit för att erbjuda dig sitt stöd. Det är vad jag också tror. Elaine fuktade fingertoppen för att plocka upp några ostsmulor och stoppade dem i munnen. Hon kunde ha ätit lika mycket till. Men Melfein hade klart och tydligt kungjort att hon tänkte sätta gränser för hur mycket hon gick upp i vikt. Precis lagom mycket och inte mer. Det var kanske så här en ko kände sig när hon blev gödd inför marknaden. Om de inte tänker begära att jag ska lämna ifrån mig Caimlin. Det är förstås en möjlighet, sa Birgit och lät nästan munter. Bandet skvallrade om att hon inte alls var det. Men vi har fortfarande vaktposter uppe i tornen. Och Yolanda och Carey har tagit arbete som tvätterskor i deras läger. Så om de tänker marschera mot staden kommer vi att veta det innan de tagit ett steg. Elaine önskade att hon inte suckat så ofta. Brände henne. Hon hade Arimilla, Nain och Elenia under bevakning. Och de tyckte inte alls om att dela säng. Hon visste att hon inte borde glädjas åt det. Men det gjorde hon. Och hon hade fått 3 nya bundsförvanter. Om också kanske inte de pålitligaste man kunde tänka sig. Nu var de i varje fall oupplösligt knutna till henne. Det hon borde känna var triumf. På eftermiddagen klädde Essendi och Stephanie henne i en mörkgrön klänning med smaragdgröna slitsar i kjolen och silverbrodyr över bysten, längs ärmarna och runt follen. Hennes smycken var ormringen och en stor silverbrosch, blå emaljerad, förutom huset Trackans slutsten. Broschen fick henne att känna sig dyster. Bland husets medlemmar sa man att Trackant var den slutsten som höll Andros valv samman. Hittills hade hon inte skött den saken särskilt väl. Hon och Birgit turades om att läsa högt för hennes ofödda barn. Ur historieböcker förstås. Om Melfein hade rätt ville hon inte vänja dem vid ytliga sagor. Men det var en torr skaffning. En tjock man i rött och vitt spelade flöjt, medan en smal kvinna i livré ackompanjerade de glada, livliga melodierna på 12-strängad knäluta. I varje fall så länge åskmullret inte överröstade dem. Barder växte inte på träd och Birgit hade varit osäker på om hon borde låta någon som inte hörde till palatset komma i närheten av Elaine. Men husmor Harfor hade hittat ett antal skickliga musikanter som med stor entusiasm hade välkomnat möjligheten att klä sig i livré. De fick betydligt bättre betalt i palatset än i något skänkrum och kläderna ingick i lönen. Elaine funderade på att anlita en lekare, men det fick henne att tänka på Thom. Var han torr och mätt? Var han ens i livet? Det enda hon kunde göra var att be en bön. Ljuset giva att det var så. Snälla, goda ljus. Husmor Harfro kom in och anmälde att Luan, Arathel och de andra hade anlänt. Och Elaine tog på sig tronens dotters diadem. En enkel guldring med en ensam guldros omgiven av törnen som vilade ovanför hennes panna. När Elaine, Birgit och Essandi lämnade sviten slöt Cassel och 8 gardeskvinnor upp bakom dem. och ett taktfast stöveltramp hördes när de marscherade över korridorsgolvet. 9 gardeskvinnor hade varit bland de döda när hon blev räddad från mörkvännerna, och det verkade ha knutit dem som var kvar ännu tätare samman. De gick vilse 2 gånger på väg till tronsalen, men ingen sa ett knyst. Vad var väl korridorer som ändrade plats när man hade stått inför eld och blixtar frambringade med kraften? De stora valvdörrarna in till tronsalen med höga lejon snidade på båda sidor stod öppna, och Kersell ställde sig framför dem med gardeskvinnorna medan Elaine, Birgit och Esandy gick in. Väggarnas höga fönster var mörka under regnmolnen utom när de lystes upp av en blixt. Men de spegelförsedda golvlamporna som stod längs väggarna och runt de vita kolonnerna som marscherade i rader längs salens sidor var alla tända. Ett ljudligt stadigt plopp, plopp, plopp ekade i det enorma rummet. Vattendroppar som föll i en vardaglig trähink som stod under ett av de färgade takfönstren, 20 steg ovanför golvet. Ett av Andros vita lejon var kluvet av en spricka som glittrade av vattendroppar, och intill det fanns stridsscener och porträtt på Andros tidigare drottningar. Som alltid när Elaine befann sig i salen kändes det som om kvinnorna bedömde henne när hon gick över de röda och vita golvplattorna. De hade byggt upp Andror med sina tankars skärpa och sina söner som makars blod. Börjat med en enda stad och skapat ett starkt rike ur spillrorna av Arthur Hökvinges kejsardöme. De var i sin fulla rätt att döma och bedöma varje kvinna som satt på lejontronen. Hon misstänkte att deras ansikten fanns där för att varje drottning skulle känna att hennes handlingar vägdes i historiens vågskål. Själva tronen stod på ett vitt marmorpodium i bortre änden av salen, snidad och förgylld. Den var lagom stor för en kvinna, men vilade likväl tung på lejontassarna som avslutade dess ben. På det höga ryggstödet stegrade sig det vita lejonet, format i månstenar mot en grund av glittrande rubiner, och skulle synas ovanför huvudet även på den längsta kvinna som satt på tronen. Dailin stod redan vid foten av den lilla trappan som ledde upp på podiet och iakttog Sylvais som konverserade med Corneil och Catelyn, medan Branlett och Perivale lyssnade uppmärksamt. Perivale drog fingrarna genom håret och nickade. Var Dailin också skeptisk mot Sylvais? Lear och Carrind stod en liten bit bort från de andra, och även från varandra. Ingen av dem ägnade den andra så mycket som en blick. I och med att de varit bundsförvanter mot Elaine ville de inte att hon skulle tro att de fortfarande var allierade. Esandy gick och ställde sig bland de andra tjänarna i livré från 8 olika adelshus som var samlade kring ett bord där det stod höga silverkannor med vin och te. Det var vad utan formaliteter innebar i ett sammanhang som detta. Varje överhuvud skulle ha med sig en enda betjänt. För en formell sammankomst skulle Elaine ha stått för alla tjänare, och tronsalen skulle ha varit fullproppad med varenda adelsman och adelsdam i hela Camelin, liksom alla som nu befann sig i lägret nedanför staden. Elorien kan mycket väl vara provocerande, Elaine, sa Dailin för säkert 5:e gången sedan hon fick höra om ädlingarnas begäran om fri lejd. Hennes min var lugn och sval, men hon måste ha känt av sina nerver eftersom hon helt i onödan slätade till sin guldbroderade kjol. Jag tänker inte låta mig provoceras, svarade Elaine. Och ingen annan heller. Och då menar jag dig, Corneil, och dig, Lear. Corneil, i guldsmyckat blått, rodnade lika hastigt som Hansel. Han hade hamnat i strid med en legosoldat som han ansåg hade sagt någonting nedsättande om Elaine och nästan dödat mannen. Det var tur för honom att det var en ande som hade börjat dra sitt svärd först. Till och med legosoldater förtjänade rättvisa, och Andor var inte Tyr där en ädling ostraffat kunde döda en ofrälse. I varje fall tills Rand hade ändrat på så många av deras lagar. Bränna honom, varför hoppade han omkring så där? Jag har ställt mig på din sida, Elaine, och det betyder att jag alltid kommer att försvara dig, sa Lyr inställsamt. Han såg ut som sinnebilden för en självsäker hovman i sin silverbroderade gröna sidenrock med huset Barrins bevingade hammare i silver på kragen. Men han var alldeles för lismande. Men jag ska tygla mitt humör, vad Elorian än säger. En våg av förakt sköljde genom bandet. I ett försök att visa hur lojal han var mot Elaine hade Lyr kommit i strid med legosoldater 3 gånger på 2 dagar. Karl måste ha letat efter skäl att ta till svärdet för att klara en sån bedrift. Varför ska vi behöva bita oss i tungan om hon försöker reta oss, ville Catelyn veta. Hennes röda klänning med breda band i guldbrodyr vid follen och på ärmarna passade inte hennes färger, särskilt inte när hennes runda ansikte var rött av ilska. Hon höll hakan högt. Kanske hade hon satt den stora emaljbråsen med huset Havins blå björn så högt upp i halsen för att hon skulle vara tvungen att gå med näsan i vädret. Jag har aldrig låtit någon komma undan helskinnad efter att ha pikat mig. En oxe reagerar på pikstaven och gör som oxföraren vill, sa Dailin torrt. På samma sätt som du kommer att göra vad Elorian vill om du reagerar på hennes hugg. Catelyns kinder förblev knallröda, men nu var det säkert av förlägenhet. Rini Harfor visade sig i dörröppningen. Mina nådiga damer, sa hon högt. Hennes röst ekade i den nästan tomma salen. Mina nådiga herrar. Detta var ett möte utan formaliteter. När 2 sidor träffades och ingen visste var de stod i förhållande till varandra. Husmor Harfor anmälde de nyanlända furstarna och furstinnorna i sträng rangordning. Även om de hus som var samlade här låg varandra mycket nära i ställning. Luan Norwellin, med hårt ansikte och mer grått i håret än när Elaine såg honom senast, var klädd i en blå rock som saknade prydnader, bortsett från huset Norwellins silverlax på den höga kragen. Arathel Renshaw, med fårat ansikte och mycket grått i det bruna håret, bar en röd ridklänning med silig guldbrodyr och en stor rubinbesatt brosch som föreställde de 3 gyllene hundarna i hennes husvapen. Pellivar Colan, lång och smal med mörkt hår som krypit bakåt så att det nästan såg ut som om han på karhänst vis hade rakat främre delen av gässan, var klädd i blått med silverbrodyr och 2 röda rosor på kragen. Huset Colans rosor. Aemlyn Carrant var fyllig och bar en grå sidenklänning med de 3 pilarna i hennes vapen klättrande upp för ärmarna och så tätt broderade över bröstet att hon såg ut som ett fullproppat koger. Elorian Tremaine, inte lika rund som Elaine mindes henne men fortfarande vacker, hade en blå klänning med gröna slitsar broderad på ärmarna med vita kronhjortar med gyllene horn. Tremaines vita hjort. Ardell Pendras kantiga drag bar en sträng min under det grå håret. Och han var klädd i en mörkgrå rock med sina 3 guldstjärnor på kragen. De gick fram genom tronsalen tillsammans följda av sina tjänare. Men inte i den ordning som de blivit anmälda. Elorian och Abel gick med Luan. Pellivar och Aemlyn med Arathel, med två steg mellan de båda grupperna. Där såg man. De bad om fri lejd som om de vore ett, och likväl var de inte ett. Det gjorde det något mindre sannolikt att de skulle begära att hon kapitulerade. Även öppna fiender kunde handla samfällt ibland. Det glänste fuktigt om deras delade kjolar och åtsittande byxor. Inte ens den bästa mantel kunde skydda helt i ett skyfall som detta. De var säkert inte på sitt allra bästa humör. Välkomna, sa hon när deras betjänter slank bort och sällade sig till de andra. Vill ni ha vin? Eller kanske te? Vinet är varmt och kryddat. Det känns som en kall dag för att vara vår. Luan öppnade munnen, men Elorian hann före. Du sitter i varje fall inte på tronen. Hennes ansikte kunde ha varit mejslat i marmor och rösten var kall och hård. Det hade jag halvt om halvt väntat mig. Åskan dånade ovanför. Luan såg besvärad ut. Arathel himlade med ögonen som om hon hörde någonting hon redan hade hört alldeles för många gånger. Lyr skruvade på sig, men Elaine spände blicken i honom och han gav henne en liten ursäktande bugning. Jag har ingen rätt att sitta på tronen, Elorian, svarade hon lugnt. Ljus måtte hennes humör hålla sig stadigt nu. Än... Ordet fick mer bett än hon hade tänkt sig. Hon var kanske inte riktigt så lugn som hon önskade. Elorian hånlog. Om du väntar på att Danin ska bli den tionde bakom dig får du vänta länge. Sista tronskiftet tillbringade Danin med att besöka sina herrgårdar. Hon gav aldrig någon sitt stöd. Elaine log. Men det var svårt. Ett tronskifte var när ett hus efterträdde ett annat på tronen. Jag tar te. Elorian blinkade. Men Elaines ord fick de andra att säga vad de ville ha. Endast Elaine, Bridget, Branlett och Perivale tog te. Alla luktade på sina bägare. Såväl vinbägare av silver som tekoppar av porslin innan de förde dem till läpparna. Elaine tog det inte som någon förolämpning. Mat och vin kunde smaka utmärkt när det lämnade köket och vara ankommet när det ställdes på bordet. Det gick aldrig att säga var eller när det skulle bli förstört. Teet hade en svag smak av ingefära. Men inte för mycket för att man skulle känna smaken av finaste skörd av Trimalkins svarta. Jag ser att du har samlat större delen av ditt stöd bland barnen och Ari Millas lämningar, sa Elorian. Catelyn blev lika röd som sin klänning och Branlett sträckte ilsket på sig tills Perivale la handen på hans arm och skakade på huvudet. Han var en sansad pojke, Perivale, och klokare än sina år. Lyr lyckades lägga band på sig den här gången, men Corneille började säga någonting vasst innan en bestämd blick från Elaine fick honom att knipa igen munnen. Carrind återgäldade bara slött Elorians illvilliga blick. Carrind var inte särskilt klipsk. Men det var svårt att bringa henne ur fattningen. Ni måste ha haft en orsak till att be om detta möte, sa Elaine. Om det bara var för att dela ut förolämpningar. Hon lämnade meningen oavslutad. Hon hade sina egna skäl att vilja ha det här mötet. Om de hade bett henne att komma till dem skulle hon ha gjort det. Utan att be om fri lejd. Hon kände en stöt av vrede genom bandet och tyglade bestämt sin egen. Bridget blängde på Elorian med dolkvass blick. Om de började späda på varandras humör. Det vågade hon inte ens tänka på. Inte här och inte nu. Elorian öppnade munnen igen, men den här gången avbröt Luan henne. Vi har kommit för att be om en vapenvila, Elaine. En blixt lyste upp fönstren mot norr och dem i taket, men åskdånet dröjde så länge att den måste ha slagit ner ganska långt bort. En vapenvila? Är vi i krig, Luan? Har någon gjort anspråk på tronen utan att jag har hört talas om det? Sex par ögon vändes mot Dailin som stönade. Dårar, jag har sagt det om och om igen, men ni vill inte tro mig. Det här kan ni kanske tro på. När Sylvaes, Carin och Lyr skickade ut kundgörelsen om sitt stöd gjorde jag det också. Terravin stöder Trakand och det kommer snart hela Andor att veta. Elorian rådnade ilsket men lyckades få till och med det att verka kyligt. Aemlyn tog en lång klunk och såg tankfull ut. En antydan till besvikelse drog över Arathels ansikte innan det åter blev en mask nästan lika hård som Elorians. Må så vara, sa Luan. Vi vill fortfarande ha, om inte en vapenvila, så i varje fall en tillfällig överenskommelse. Han tog en liten klunk från sin vinbägare och skakade dystert på huvudet. Till och med om vi samlar alla styrkor vi kan uppbåda kommer det att bli svårt att besegra gränslandshären. Men om vi inte handlar samfällt kommer de utan vidare att kunna stycka upp hela Andor när de väl bestämmer sig för att sätta sig i rörelse. Ärligt talat förvånar det mig att de har stannat på samma ställe så här länge. Deras män borde vara utvilade vid det här laget, till och med efter en marsch på 1000 rastmil. Nu lystes sydfönstret upp av en blixt. Och den tätt följande åskknallen var så hög att man tyckte att fönstren borde skallra. Det hade varit nära. Själv hade jag trott att de skulle vara i Marrandy vid det här laget, sa Elaine. Men jag tror att skälet till att de stannar så länge på samma plats är rädslan för att orsaka krig om de vågar sig för nära Caemlyn. De verkar söka ett sätt att ta sig till Marrandy via småvägar. Ni vet i vilket tillstånd de är så här års. När jag gav dem tillstånd att korsa Andor sa de att de letade efter draken återfödd. Elorian spottade och fräste och det borde ha sprutat istappar ur hennes mun. När du var då? Du pladdrar om att du inte har rätt att sitta på tronen, än. Och sen tillväller du dig den rätt som tillkommer. Som tillkommer en ACD, Elorian. Elaine höll upp högerhanden så att de inte kunde undgå att se den gyllene ormen som slingrade sig om hennes långfinger. Hennes egen röst var frostig, hur hon än ansträngde sig. Jag talade inte som tronens dotter, eller ens huset Trakans överhuvud. Jag talade som Elaine Cedé av Gröna Aja. Om jag inte hade gjort det skulle de ändå ha kommit. De hade mycket ont om mat och foder. Om jag hade försökt stoppa dem, om någon hade försökt stoppa dem, skulle det ha blivit krig. De är fast beslutna att hitta draken återfödd. Det skulle ha blivit ett krig som Andor skulle ha små utsikter att segra i. Du talar om att handla samfällt, Luan. Om vi samlar hela Andors styrka kan vi nästan mäta oss med deras antal. Men 2/3 av våra soldater skulle vara män som visserligen kan hantera en hillebard eller ett spjut, men tillbringar större delen av sin tid bakom plogen. Varenda en av deras män är erfarna knäktar som utan att bli överraskade skulle kunna möta trollocker vilken dag som helst. Istället för ett krig som skulle dränka Andor i blod och lamslå landet många generationer framåt har vi en gränslandshär som fredligt korsar vårt rike. Jag har dem under bevakning. De betalar för den mat och det foder de behöver och betalar bra. En annan gång, med andra åhörare, skulle den saken ha fått henne att skratta. De andoranska bönderna skulle ha försökt krama ur den svarte själv ett högt pris för sina varor. Det värsta de har gjort är att prygla några hästtjuvar. Och även om de egentligen borde ha överlämnats till en domare, kan jag inte lasta gränslandsborna för det. Säg mig nu, Elorien, vad du skulle ha gjort annorlunda och hur. Elorien blinkade, iskallt butter, fnös sen avfärdande och smuttade på sitt vin. Och vad är dina planer för detta svarta torn som byggts, frågade Abel stillsamt. Jag misstänker att du har en plan för dem också. Anade han hennes andra skäl för att låta gränslandssoldaterna korsa Andor? Det kunde han få göra så länge han inte gav sina aningar luft. Så länge han höll tand för tunga framstod det som om Andors väl och ingenting annat var hennes motiv. Det var hyckleri, därom rådde inga tvivel, men också realistiskt. Hon hade talat sanning om sina skäl hittills. Men om någon uttalade det sista högt skulle hon få betala för det. Hon behövde fortfarande ett hus till. Och det såg ut som om det måste bli Kandred. Men Denine skulle aldrig ta steget om hon trodde att Elaine försökte tvinga henne till det. Ingenting, sa hon. Jag skickar regelbundet dit gardesmän som rider runt svarta tornets område. För att påminna dem om att de är i Andor och står under Andors lag. Men utöver det kan jag inte göra mer än om Vita tornet på något sätt förflyttats till Caimlin. Ett långt ögonblick stirrade de bara på henne, alla sex utan att blinka. Pender stöder Trackend, sa plötsligt Abel. Och strax efter kom Luans. Norwalin stöder Trackend. Blixtar genomkorsade himlen ovanför och lyste upp de färgade glasfönstren. Elaine lyckades med en kraftansträngning hålla benen stadiga. Birgit höll god min, men genom bandet kändes hennes häpnad. Det var fullbordat. Hon hade 11 hus bakom sig och tronen var hennes. Ju fler som stöder henne, desto bättre är det för Andor. Dailin lät lite yr själv. Stå med mig för Trackend. Det blev en ny paus, längre, full av utväxlade blickar. Men sen tillkännagav Arathel, Pellivar och Aemlyn en efter en att deras hus stödde Trackend. Men det var på grund av Dailin de gjorde det. Det måste Elaine komma ihåg. Kanske kunde hon vinna deras lojalitet med tiden. Men för närvarande stödde de henne för Dailins skull. Hon har tronen, sa Elorien, lika kallt som någonsin. Resten är pynt och fjädrar. Elaine försökte göra sin röst varm. Vill du dinera med oss ikväll, Elorien? Åtminstone tills regnet slutar. Jag har mina egna kockar, svarade Elorien och vände sig mot dörren. Hennes tjänarinna kom ilande för att ta hennes bägare och ställa tillbaka den på bordet. Så snart det slutar regna far jag till Kjeldin. Jag har varit borta för länge. Tarmongaden är snart över oss, Elorien, sa Elaine. Då kommer du inte att kunna stanna på dina gods. Elorien stannade upp och såg sig över axeln. När Tarmongaden kommer rider Tremaine ut i sista striden och vi rider bakom Andors lejon. Oskan dånade när hon gick ut från tronsalen med tjänarinnan i hälarna. Skulle ni vilja följa med till min svit allesammans? Frågade Elaine de andra. Bakom Andros lejon, men inte ett ord om att det var bakom Elaine Trackend. Nästan hälften av hennes stöd var tvivelaktigt på ena eller andra sättet. Jared Sarand var fortfarande på fri fot med en icke-föraktlig styrka. Och förr eller senare skulle Elorian ställa till bekymmer för henne. Så här var det aldrig i sagorna. I sagorna knöts alla trådar alltid prydligt ihop i slutet. Verkliga livet var mycket stökigare. Inte desto mindre var tronen äntligen hennes. Kröningen återstod fortfarande. Men det var en ren formalitet nu. När hon ledde processionen från tronsalen, småpratande med Luwen och Pellivar, dundrade åskan ovanför likt krigstrummor som spelade en marsch för Tarmon Gaydon. Hur länge skulle det dröja innan Andros baner måste tåga ut i sista striden?